Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det här är Ridsportpodden. Andrea Berlin möter. En podcast från tidningen Ridsport. Där vår journalist Andrea reser runt och träffar hästsportens största profiler. Vi går på djupet med proffsen så att du får känna personlighet, inspireras och få tips för din egen vardag med hästar.
Vi är framme vid avsnitt 24 av podden. Och efter många möten med proffsryttare känner jag att nu är det dags att träffa en annan nyckelperson i tävlingssammanhang. Denna gången ska jag träffa Malin Henlöv som är hästskötare till Peder Fredrikssons OS-häst All In. Malin ska bland annat berätta om äventyret till Rio och såklart vad det innebär att åka världen runt med alla dessa värdefulla hästar. Plus att nästan jobba dygnet runt. Häng med mig till Vitaby där vi ska ha en pratstund tillsammans. Hej Malin, välkommen till podden.
Tack så mycket.
Jag vet ju att du precis här har mellanlandat på Grevalundegården efter ett par veckors tur på tävlingar. Hur skulle du egentligen beskriva ditt arbete som hästskötare just nu?
Ja, just nu är det väldigt mycket. Det är mycket tävlingar nästan varje vecka nu och det är väldigt mycket planering och farande fram och tillbaka. Men det är roligt. Jag har precis landat från Elmia där vi vann Grand Prix igår kväll. Det var väldigt kul. Mm. Och sen på söndag åker hästarna ner mot Belgien där de ska flyga till Doha i Qatar sen för att göra Global Champions Tour-finalen. Så det ska bli väldigt spännande.
Och då ska du med dit?
Jag ska med dit. Jag åker dock inte med hästarna. Det är andra groomar som flyger med dem så jag flyger själv från Köpenhamn på måndag.
Okej. Okay. Men det sista halvåret här, det måste ju ha varit enormt händelserikt tillsammans med Peder. Med OS och allt sånt här.
Ja, väldigt händelserikt. OS och sen allt som har hänt efter OS. Det har varit väldigt mycket. Det har inte varit helt annorlunda från mot vad det har varit innan. Men det har blivit väldigt mycket mer skulle man kunna säga.
Ja. Har du hunnit återhämta dig någonting eller?
Nej, det har jag egentligen inte. Det var ju bara egentligen hem från OS och sen så var det ju bara på att igen liksom, med de andra hästarna som hade varit hemma. Gjorde vi det första vi gjorde efter OS var ju att vara iväg på en 4 veckors turné liksom, med tävlingar. Och, ja. Så att sen dess har det ju bara rullat på så jag har ju knappt liksom, hunnit hem och landa. Eller så.
Men har ni hunnit fira det någonting?
Nej, egentligen inte. Vi firade ju direkt där i Rio, gjorde vi ju direkt samma dag. Mm. Men efter det så har det inte, för mig har det ju inte varit så mycket. De hade ju lite saker här hemma och sånt, men då hade ju inte jag hunnit hem än. Nej. Så att för mig har det inte hunnit bli så mycket firande.
Nej. Vad hände i Rio då, den dagen?
Först så därefteråt så gick vi bara och tog en öl där på tävlingsområdet tillsammans med ja, hela laget och alla inblandade där, ledare och hästägare och sådär. Och sen på kvällen var vi ute och åt på en restaurang och ja, firade där. En restaurang nere på Copacabana, det var väldigt roligt. Och då var också alla med, alla i laget och sånt där, så det var väldigt kul.
Ja. Du har jobbat hos Peder nu i 6 år, vet jag. Har du någon gång anat att ni skulle göra den här OS-resan tillsammans?
Alltså, när jag började jobba hos Peder för 6 år sedan, då tänkte jag ju så här att jag, det är klart att man vill ju väldigt gärna göra ett OS. Det är ju någonting som jag tror alla drömmer om, att vara med på ett OS. Liksom. Det är ju det största man kan göra i sporten. Så det är klart att jag alltid tänkte att jag väldigt gärna ville göra ett OS. Och så tänkte jag då, ja men OS i London, liksom, det blir lagom. Och sen så blev det inget OS i London, för vi hade ingen häst och sådana grejer. Och ja, så fortsatte jag, så tänkte jag kanske, ja men jag kanske ska sluta efter OS i London. Och sen så var nej, men det vill jag ju inte göra. Så fortsatte jag jobba och sen fick vi ju all in. Och det har ju alltid varit liksom lite så planen att OS i Rio med honom eller någon annan häst. Så, men att det skulle bli så här, det hade jag ju aldrig trott.
Nej. Men nu är du extra motiverad kanske?
Nu är jag väldigt motiverad, för jag har ju också tänkt så här, ja men så gör jag OS i Rio och sen så kanske jag ska sluta. Men nu känns det inget kul att sluta, nu vill jag ju hänga med på den här resan också.
Det förstår jag.
Ja.
Ja. Men för att nå det här målet så måste ni ha jobbat med olika förändringar för att utvecklas. Vilka skillnader har du märkt i vardagen?
Alltså, egentligen har det inte varit, det blir ju så när man jobbar inne, jag menar, det har alltid varit ett system och det systemet har väl inte ändrats extremt mycket, eller det kanske det har, men eftersom allting sker ju över tid så det är svårt att liksom se så här drastiska förändringar. Men okej, det senaste året har det ju varit väldigt, hela det här året har det ju varit fokus på OS i Rio. Och även lite året innan dess. Så det, allting har ju varit, varenda tävling har ju varit lite så här ett steg på vägen dit eller så. Så att det är så svårt att säga några förändringar på det sättet, mer än att man kanske har, ja men, hela tiden liksom försökt. Alltså de sakerna som inte riktigt har funkat till 100% eller så, där kanske man har liksom försökt att jobba extra med dem då för att få allting att falla på plats. Men det är jättesvårt att säga något liksom så här drastiskt som har förändrats, för det har det inte, utan jag tror det mer har liksom, det har blivit över tid, så att man märker inte så mycket av det egentligen.
Nej. Är det så att Peder har förändrat någonting i träningen med hästarna, eller där har du inte märkt någonting heller?
Jo, lite grann kanske, men det har ju mer varit det kanske, ja, man kanske har tränat dem lite mera. Alltså så att de har gått lite mer, framförallt vart det ju skillnad där efter förra året när som Olin har haft de här problemen som han har haft med korsförlamning och sådana grejer, så har vi varit tvungna att lägga om träningen lite i och med att vi har gjort det med lösgaloppen och det här, så att då har de ju tränat lite mer och det har ju även blivit att vi har gjort det med de andra hästarna också, kanske inte lika mycket som med Olin men även med de andra, och jag tror, ja men, det har ju blivit att de kanske tränas lite mer liksom.
Mm.
Eller så.
Har de gått fler pass?
Ja, lite så. Gått lite fler pass. Alltså så att de har ju nästan gjort, jag menar att de har gjort, kanske inte varje dag, men nästan varje dag att de har gjort liksom 2 pass. Kanske 1 utan ryttare och sen 1 med ryttare.
Okej.
Okay. Framförallt de lite äldre hästarna, de yngre hästarna kan ju inte tränas så mycket för det orkar de ju inte än, men framförallt de äldre hästarna har kanske tränats lite mer.
Ja. Har du märkt någonting på Peder, att han har varit mer fokuserad så här mentalt eller?
Ja, jo, men det är klart att man har, och framförallt där kanske inte jätte, eller han har ju alltid, hela året har han ju varit, allting har ju varit liksom så här, ja men den här tävlingen gör vi så här för Rio och sen och så vidare, men sen framförallt märkte jag ju av det där, när vi var där.
Mm.
För att då var det ju ganska stor skillnad, ska jag väl inte säga att det var, men man märkte ju verkligen att då var det liksom full fokus.
Mm. Är det någonting i ditt arbete då som har blivit extra prioriterat? när det har varit inför ett OS?
Ja, det vart ju så framförallt när det började närma sig lite de sista månaderna innan OS. Då gjorde jag ju till exempel inga tävlingar om inte All In var på de tävlingarna. Jag gjorde bara, jag var alltid där han var.
Okay.
Så att om Peder var på tävling med de andra hästarna och han var hemma, då var jag också hemma. Och förut har jag alltid gjort alla tävlingar oavsett vilka hästar som är på tävlingarna. Men de sista kanske 4 månaderna innan OS, då gjorde jag bara, alltså då var jag där All In var.
Okay.
Så var All In på tävling, var jag på tävling. Men var han hemma, då var jag också hemma.
Då måste ni ha blivit väldigt tajta, eller vad man ska säga.
Ja, jo, men det har vi blivit. Men okej, okay, han var ju året innan det, när det året han var 9, då var ju han med. Han var ju nästan med på alla tävlingar vi gjorde. Så att han, vi hade ju bra kontakt redan innan. Men okej, det är klart att när man alltid, när jag var, alltså när man spenderar så mycket tid tillsammans med en specifik häst, det är ju klart att man får väldigt bra kontakt med den hästen.
Ja.
Så är det ju.
Har han blivit favoriten nu då? Eller
ja.
Har han kanske alltid varit?
Ja, alltså det är, jo, det är klart att han är en favorit, det är han ju. Men sen har ju jag tycker väldigt mycket om Sparven också. Och sen, men det blir ju de här hästarna, de som oftast är med. Sparven, All In, Sibon. De som har varit med väldigt mycket, det blir ju lite av favoriter. För det är ju de man spenderar mest tid med.
Ja, såklart.
Så är det ju. Men det är klart att alltså, det går ju inte att inte tycka om en sån häst som man spenderar mycket tid med och gör såna resultat som de gör.
Nej,
så är det ju.
Det förstår jag. Jag vet att många är väldigt nyfikna på att höra hur den här resan har gått till OS. Kan du inte berätta lite från början?
Ja, alltså det var ganska mycket förberedelser. Förberedelserna började ju väldigt tidigt för OS, för att det är, när man ska åka till Brasilien så är det ju ganska mycket som, till exempel får man ju normalt sett inte importera foder till Brasilien, så nu hade de ju skaffat alltså specialtillstånd, så det började redan vid årsskiftet att vi skulle skicka in listor på allt foder som vi skulle kunna tänka, allt foder och alla tillskott och sånt som vi skulle kunna tänka oss använda. Så det var ju redan väldigt tidigt. Och sen, ja, nästan 2 månader innan skulle vi skicka in så, ja, men packlistor på allt vi skulle ha med oss. Och, så det var ganska mycket pappersarbete innan. Och sen är det ju vissa, ja, men de ska vaccineras på någon viss tidpunkt och sen så ska de avmaskas. Så det är ganska mycket sånt som man, ganska mycket pappersarbete som man måste hålla reda på.
Mm.
Så det var ganska mycket. Och sen, ja, sen när det var dags att åka, då hästarna flyger från Belgien. Så då körde ner tillsammans med Malin Bajards hästskötare. Körde vi ner dem först, så stoppade vi hos Ludo Fillipert så jag kunde lösgaloppera honom en gång precis innan vi åkte till flygplatsen. Mm. Sen åkte man dit till flygplatsen, så stod de där över natten. Och sen, ja, läste man.
Men de rör sig inte så där jättemycket, tränas under resans gång, utan det är mest, de rörde sig lite i Tyskland eller i Belgien då, och sen, ja, så vidare på plan.
Ja, precis. Det var ju därför vi åkte ner dit precis innan, för därifrån var det inte så långt till flygplatsen. Därifrån är det bara en timme till flygplatsen, så vi körde ner dit. Så jag kunde i princip, det sista jag gjorde med honom innan vi åkte till flygplatsen, kunde jag lösgaloppera honom då. Så att det skulle bli så kort tid som möjligt innan, ja, så att han fick
göra
någonting.
Blir han pigg och sådär? Blir han pigg och hantera och sådär när han inte får göra de där vanliga rutinerna som hemma?
Nej, alltså de är ju så vana med att åka på tävling, så de är nästan lika mycket på tävling som hemma. Och man försöker ju hålla rutinerna på tävling också, även om det inte blir exakt samma som hemma. Men man kan ju lösgaloppera honom till exempel, inte på tävling. Men då antingen brukar Peder rida honom på morgonen eller att jag longerar. Så det blir ju, de är ju så vana med det. De vet ju precis, de här lite äldre hästarna som har varit mycket på tävling, de vet ju precis när de är på väg till tävling. Så att det är klart att de kan bli pigga. Men det beror nog mer på, han är det lite mer så beroende på, han är ju inte så jättepigg normalt sett. Det är ju mer om han blir rädd för saker och sånt där, då kan han ju bli,
få lite energi.
Ja.
Men sen, hur lång tid reser de i flygplanet sen då?
Själva flygtiden var 11 timmar. Men sen tar det ju alltid lite tid. Alltså lasta de här 40 hästarna på planet tog ju typ 3 timmar.
Och då var du med, eller?
Jag var med och lastade dem på planet, ja. Mm. Jag var inte med på själva flygplanet, men jag var med och lastade dem i Liège.
Men då är någon andra hästskötare där med liksom, som tar hand om allihopa?
Ja, vi hade det var en hästskötare per lag som fick åka med. Så vi hade ju våran veterinär med. Mm. Så han flög med hästarna, så han var ju också med där. Och sen var det även några andra hästskötare som var där. Men sen de andra hästskötarna flög över till Rio innan, så att de var där när hästarna kom. Och det gjorde även Peder. Så jag var där, men sen var det ju alltså någon andra skötare så som var med. Så att det var jag, och så var det en tjej till, och så var det Johan då, veterinären, som var med och lastade hästarna. Mm. Men lastningen tar ju ganska lång tid. Och sen är flygtiden 11 timmar, och sen när de kom fram så är det samma procedur när de ska av. Och sen lastade de på dem på lastbilar där, och så körde de dem till tävlingsplatsen i Rio. Men det var bara kanske 40 minuters lastbilsresa.
Okej. Vad var ditt arbete sen då under de här dagarna innan det drog igång?
Ja, det är ju lite speciellt att göra mästerskap, för man har ju bara en häst. Normalt sett har man kanske 3 eller 4 hästar med sig. Så det svåraste kan jag tycka på ett mästerskap är ju att inte göra för mycket med dem.
Ja, alltså, låta dem vara lite.
Låta dem vara lite, ja. För man har ju så mycket tid att göra saker. Men i vanliga fall, det är ju det här, försöka hålla de vanliga rutinerna så mycket som möjligt. Så att man inte, på en vanlig tävling kanske han är ute 3 eller 4 gånger om dagen. Alltså på en mästerskap hade man ju haft tid att ha haft dem ute 10 gånger om dagen. Men det är de ju inte vana med. Så att det är jag försökte hålla de vanliga rutinerna.
Mm.
Så det är ju lite, som hästskötare är det ju, man är där ganska länge också på en sån tävling. Så det är ju nästan lite tråkigt är det ju inte. Men det blir ju väldigt mycket dödtid när man inte har så mycket att göra. Och det är man inte van med.
Nej. Det blir putsat ordentligt och liksom man har gjort det liksom några gånger.
Ja, det blir putsat väldigt ordentligt.
Men hur är skillnaden egentligen i den här OS-byn jämfört med en vanlig internationell tävling som du brukar vara på?
Ja, vi bodde ju inte... Ryttarna bodde ju i OS-byn. Vi hästskötare bodde ju i lägenheter precis bara 5 minuter ifrån stallet.
Mm.
Det är väl egentligen inte så mycket skillnad mer än att man bor inte i lastbilen. Normalt sett bor man ju alltid i lastbilen och har allting där. Nu delade vi lägenhet allihopa i laget. Det gick jättebra. Det var fina, stora lägenheter, så det var absolut inga problem. Men oftast bor man ju själv. Där delar man ju med folk. Alla har ju bara en häst att ta hand om. Så det blir kanske mer tid liksom att umgås. Ja. Och så, samtidigt som man märker ju på alla liksom att det här är ingen vanlig tävling. Alltså det är alltid, det är lite spänning och sånt innan det börjar och sådär. Men det är inte så att det är någon rivalitet eller något sånt där. Utan...
Hur många var ni på plats runt Peder, alltså som team?
Det var väl egentligen bara jag och Lisen som var där. Så liksom, som bara var där för Peder, eller vad man ska säga.
Mm.
Var det vad jag kan komma på. Nej, men det var nog bara jag och Lisen. Sen, och sen Peders hästägare, eller Åhléns hästägare, var ju där också. Så det var väl 3 personer då. Som var där. Sen var det ju massa andra, kiropraktorer och fysio för hästarna. Men de var inte där bara för Peder, utan de var ju där för hela laget, så det vart ju ganska litet team.
Men det blir ju mycket tid så där. Är det mycket tid man lägger på den mentala biten och liksom fokusera och tänka och vara i fred och
nej, det tror jag faktiskt är mer för ryttaren. Jag vet ju exakt vad jag ska göra och exakt vad mitt jobb är, så att jag var väldigt nervös innan jag började jobba, så framförallt inför individuella finalen där på morgonen när man bara gick och väntade på att det skulle börja. Då var det ganska jobbigt, då sa till och med Nathalie, hon som jobbar hos Malin, hon var sett och läst i en bok eller någonting, för att du bara drar omkring här liksom. Så att, men sen när jag väl började jobba så försvann det liksom, för då vet man ju vad man ska göra, och då försvann liksom den här nervositeten lite grann. Mm.
Hur var Pedro och Lisa? Kände du av någon nervositet hos dem?
Nej, faktiskt inte. Alltså, Lisen träffade jag ju inte lika mycket. Hon var ju mer nere vid banan, och för att hon hade ju andra uppgifter. Hon hade ju mer uppgifter att liksom, ja, men kolla banan och kolla de andra, medan jag gjorde hästen. Men Pedro, jag tror inte ens att han var nervös, för han var så fokuserad. Jag har aldrig riktigt... Vi har aldrig pratat så lite som under OS, för att vi hade redan liksom innan bestämt hur vi skulle göra och vad vi skulle göra, och allting var enligt plan, så jag behövde egentligen inte prata så mycket med honom, för jag visste vad vi skulle göra på framhoppningen, och jag visste när han ville ha hästen, och jag visste allt det där, så vi pratade egentligen inte så mycket där. Det var bara lite så små avstämningar om, ja, lite små grejer, men annars var allting redan enligt plan som vi hade bestämt innan. Mm. Eller så.
Var det någon stund som du inte fick störa honom eller sådär?
Jo, men så är det ju alltid lite grann. Jag brukar försöka, framförallt innan viktiga, och det här är ju en extremt viktig tävling, alltså precis innan start och precis liksom innan han ska gå på hästen och precis innan han ska gå på banan och sånt där, då vill jag inte störa honom i onödan. Sen självklart, är det någonting viktigt jag undrar över så ringer jag ju och frågar, men det är därför också det var så skönt att vi redan hade den här planen, så jag behövde ju aldrig störa honom. Vi hade ju redan bestämt allting innan hur vi skulle göra och vad vi skulle ha för utrustning och sådana saker. Så jag behövde aldrig egentligen störa honom.
Hur mycket taktiksnack kör ni när ni är ute sådär?
Men vi kan nog diskutera. Alltså, det är ju han, i slutändan är det ju han som jag menar, han bestämmer ju utrustning och sådana saker vad han vill ha, men okej, jag är ju mest i stallet och ser hur hästarna mår och hur de är för dagen, så att det är klart att, ja, men jag kan tala om för honom om det är någon häst som, ja, men är extra pigg när jag har den ute på morgonen, så kanske han måste rida den eller ta lite extra tid på att rida den, eller om det är någon häst som verkar lite trött just den här dagen, eller så är det ju ganska mycket taktik om vad, ja, hur man...
Hur hästarnas form är.
Mm. För det är oftast jag är ju där direkt på morgonen och tar oftast ut dem första gången på morgonen, och då märker man ju lite liksom hur dagsformen är, och efter det kan man ju också lägga upp en bra plan för hur mycket man behöver göra med den just den dagen för att den ska prestera så bra som möjligt.
Ja. Men vilken relation har ni i teamet? Hur har du vuxit i din roll så att säga?
Alltså jag tror att jag, om man jämför med när jag började, så har jag väldigt mycket mer ansvar nu. Nu är det ju jag som lägger upp när vi ska åka ut på tävling och sådär. Det är jag som lägger upp planen för hur jag vill resa, alltså hur många dagar jag vill åka innan och när jag vill vara där, och jag har ju väldigt mycket ansvar. Det är jag som håller i allt pappersarbete för alla tävlingar. Både bokar uppställningar på vägen, vet när jag måste vara på plats, när veterinärbesiktningar och sådana saker. Så det är klart, och i början hjälpte ju han mig mycket mer med det här. Men nu frågar han, ja, han frågar kanske när jag ska åka så att han vet när han kan rida hästarna sista gången. Men det är jag som tar ansvar för att hästarna är på plats när de ska vara på plats.
Ja. Men då känner du till alla de här ställen i Europa där du kan liksom stanna och övernatta och liksom, du har väl fått ett bra kontaktnät där?
Ja, absolut. Nu, det blir ju lättare och lättare ju längre man har hållit på. Det är inte alltid jag vet något ställe precis där jag egentligen vill stanna, men jag vet oftast vem jag kanske ska ringa som vet det. Så det är ju alltid svårare i början när man inte känner någon och man är lite ny och man är lite kanske inte vågar fråga och sånt där. Men då fick jag ju mycket mer hjälp av Peder i början, och sen ju längre tid man jobbar ju mer folk känner man ju, och då blir ju allting mycket lättare också.
Mm. Visst är det så. Du berättade för mig innan här att det var Doha som väntar nu nästa vecka.
Ja.
Och det måste vara en stor plan att lägga upp en sån resa.
Jo, men det är en ganska stor. Och det är också lite nytt för mig, för vi har ju inte gjort innan. Vi har inte gjort så mycket, eller vi har inte gjort någonting egentligen, några flygtävlingar. Vi gjorde ju då, ja, med Rio var man ju tvungen att flyga till. Och precis när jag började så gjorde vi VM i Kentucky som vi också flög till. Annars har vi inte gjort några tävlingar där testarna måste flyga. Och det är ju alltid när man ska utanför Europa och sånt, så är det ju lite mer pappersarbete och saker man måste hålla reda på, som är lite nytt för mig också. Men det är ju också lättare, för att nu har jag vänner som har gjort massa sådana här tävlingar, så jag har haft jättebra hjälp av mina vänner, till exempel Silja som jobbar hos Rolf Göran, som har gjort det här hur många gånger som helst. Har man kunnat ringa henne och fråga om det är någonting man undrar. Och så det är också en trygghet att man... Det är lättare, även om det är nytt för mig, så vet jag vem jag ska ringa till och fråga om jag har några frågor. Och det är ju väldigt, väldigt skönt.
Om vi går tillbaka lite till det här med OS. När ni väl hade fått det här silvret och Alin hade gjort alla de här stora rundorna. Hur behandlade du honom efteråt? Vad gäller att göra då med honom?
Det första vi gjorde egentligen som var lite speciellt, det var ju väldigt varmt den dagen. Och de gjorde två stora rundor, eller egentligen tre stora rundor på ganska kort tid. Och framförallt de två sista var ju väldigt så kort in på varandra. Och då var det lunchtid och det var väldigt varmt. Och sen stod där inne på prisutdelningen också där det var väldigt varmt. Så det första vi egentligen gjorde, det var ju se till att liksom gå och spola av honom så att han kom ner lite och kylde ner sig. Sen direkt när vi hade gjort det... Så då måste man alltid, när man har vunnit någon stor medalj eller så, då måste man alltid gå på doping med hästen. Hästen måste alltid gå och dopingtestas. Så då gick vi ner till dopingboxen och gjorde det. Då tar de urinprov och blodprov. Han var väldigt bra, för att det tog ungefär 10 minuter efter vi hade släppt in honom där i dopingboxen innan han kissade. Så det var ganska...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
snabbt avklarat. Och när han var klar med det, då gick vi och spolade av honom en gång till liksom, och tempade honom och såg till så att han var nere helt i temp innan han fick gå in i boxen igen.
Mm.
Men förutom det så gjorde jag egentligen inget. Jag kände det själv, men gud, vad ska jag hitta på att göra nu? Det känns som att man borde göra någonting mer, men det behöver man egentligen inte göra. Utan jag gjorde bara precis som jag alltid brukar ta hand om honom när han har hoppat något stort. Jag sätter alltid, när de hoppar stora rundor sätter man alltid, eller alla gör inte det, men de flesta sätter så is på benen för att snabba på återhämtning och undvika om de har fått några små skador. Och så ja, men ryktar man dem och ser till att de mår bra. Så egentligen var det inget. Det kändes som att man skulle göra något extra, men det ska man ju inte, utan man tar ju hand om dem precis som man alltid gör efter de har hoppat en stor klass.
Ja. Du har inga speciella knep som du gör så här när de har varit ute på en stor påfrestande tävling eller någonting sånt?
Nej, egentligen inte. Jag sätter, som sagt, jag sätter oftast is på i alla fall frambenen när de har hoppat någon stor klass, för att det kan aldrig skada, och det kan hjälpa. Annars gör jag egentligen inget speciellt, se till att de... Men att man, när man gör av dem där på kvällen och ryktar om att man hela tiden... Men det gör ju alltid liksom att man ser till att det inte är någonting som avviker från det normala. Att det inte är något ben som är lite svullet, eller att de är lite varma någonstans eller verkar ha lite ont på något ställe. Men det gör jag ju. Det är någonting jag jobbar med hela tiden. Det är inte bara efter de har hoppat OS.
Nej.
Utan det är ju någonting som jag jobbar med varje dag egentligen med alla hästar.
Ja. Använder ni mycket lindor och massageliniment och sådana där grejer?
Nej, inte jätte... liniment använder man ju. Det brukar de ju få när de har hoppat lindor. Absolut, de äldre hästarna när de har hoppat stort så får de lindor på sig. Men jag har inte så mycket lindor och sånt hela tiden. Utan det är när de har hoppat, och de yngre hästarna brukar jag försöka... Och låta bli och linda så länge som möjligt. Men absolut, de äldre hästarna lindas efter hårdare arbete.
När du inte är ute och reser så här intensivt som du gör nu. Hur ser en vanlig vecka ut om du skulle vara här på gården?
Det var väldigt länge sedan jag hade en vanlig vecka. Jag kan inte komma ihåg när jag var hemma en vecka så liksom.
Oj då, senast. Så
det var jättelänge sedan. Men här hemma så... Ja, men då brukar jag, vi börjar 6:30 på morgonen här, och då gör vi stallet allihopa tillsammans, mockar och sopar och halmar och, ja, och släpper hästar på skritten och hage. Och det är vi klara med någon gång mellan 8:30 och då äter vi frukost tillsammans. Förmiddagarna då rider, alla ryttare rider, Peder, Steffi, de andra tjejerna som rider, så då är det lite sånt arbete, sadla upp hästar och sådana saker. Så äter vi lunch, och på eftermiddagarna så fortsätter det med att rida och motionera hästar och städa överallt och sköta om hästarna och in och ut i skritten och hagar. Och sen är vi klara ungefär vid 5.
Okej.
Okay. Så att det är ganska så. Här hemma blir det inte så långa dagar som det blir när man är iväg på tävling. Sen så turas vi om och kvällsfodrar när vi är hemma. Så att ungefär en dag i veckan om man är hemma så har man kvällsfodring 9:00.
Mm. Men normalt sett är du nästan på resande fot hela tiden då? Kan man säga.
Det har blivit så väldigt mycket nu i alla fall.
Ja. Bor du då i lastbilen för det mesta?
Ja, jag bor nästan alltid i lastbilen. Det är vissa tävlingar där man bor på hotell för att man inte kan eller får bo i lastbilen av någon anledning. Men annars bor jag alltid i lastbilen.
Ja. Vad tänker du när du kör omkring med den där lastbilen fylld med jättevärdefulla hästar? Och har du aldrig blivit osäker någon gång att det ska hända någonting?
Det är klart att man alltid har det lite i bakhuvudet. Liksom. Man vill ju absolut inte att det ska hända någonting. Samtidigt så måste man ju, det är inte bara när man kör de här hästarna, det är när man hanterar dem och allting. Men man måste ju någonstans veta... Att det är klart att det är väldigt värdefulla hästar och sånt, men man kan inte gå och tänka på hur mycket pengar de är värda hela tiden, för då går det inte, då kan man inte göra, då vågar man till slut inte ta ut dem ur boxen. Utan nej. Det är ju en häst, och man ska ju självklart vara väldigt försiktig med dem och se till att det inte händer onödiga, att man inte utsätter dem för onödiga risker och att det inte händer onödiga saker. Men skulle jag tänka på hur mycket pengar det gör sig runt på där, då hade inte jag kunnat köra. Man försöker bara nej, det går inte att så tänka.
Men du är oftast själv i lastbilen, eller?
Jag är oftast själv. Ibland har jag hjälp att köra och sådär av någon chaufför. Det är ju lite beroende på hur långt det är och när man måste åka och så. Men oftast är jag själv.
Vilken är den tuffaste situationen du har varit med om egentligen som hästskötare?
Det är också jättesvårt. Det är så här svårt att svara på. Det blir hela tiden... Det var väldigt jobbigt när förra året i Stockholm där när Alin var dålig. När han fick korsförlamning där. Det var ganska jobbigt för att då var man lite... Då visste jag inte riktigt vad man mer skulle göra. Det är en sån här sak som man kanske inte hade så mycket kunskap om då. Vi visste inte riktigt hur vi skulle förebygga det här. Eller, jo, det visste vi hade ju, men att ändå vi tyckte att vi hade... Det var en så jobbig situation där på hemmaplan och det var så mycket... Ja, det var ganska jobbigt. Men sen kommer man ju ur det också. Jag och Peder satt och pratade om det och vi läste på om och pratade med... Peder hade kontakt med en galopptränare och sånt så, och tog reda på vad vi mer skulle göra. Mm. Och då, ja, då, jag kan tycka att alltså situationen kan vara väldigt jobbiga just där och då när det händer. Men sen får man ju också, om man ska kunna jobba med det här på längre sikt, måste man ju också kunna liksom lösa situationerna och sen ta sig vidare. För att man kan inte gå, det är också lite samma när man kan inte gå och tänka på hela tiden på allt som kan hända. För att då blir det också väldigt, väldigt jobbigt.
Mm. Det förstår jag. Ja. Men om vi vänder på det, vad är det roligaste egentligen? Det som du liksom brinner mest för i hästskötaryrket så att säga?
Alltså, framförallt är det ju hästarna. Ja. Alltså, man måste verkligen tycka om hästarna, alltså, annars är det inte... Man måste älska både hästarna och sen tror jag också att man måste älska sporten. För man måste ju också vilja... Man måste ju vilja att det ska gå bra. Man måste ju nästan vara lika mycket tävlingsmänniska som den som rider hästen. Alltså, annars så blir det ju... Annars tror jag att det är svårt att hitta motivationen för att göra det. För det är ju väldigt tufft ibland. Det är långa dagar och det är mycket jobb. Men brinner man för hästen och sporten så är det ju värt det.
Ja.
Och sen stå där och på prisutdelningen på ett OS liksom för en medalj. Det är ju... Det är ju verkligen så, ja, det är ju verkligen belöningen för allt
för allt slit. Ja. Ja. Men när du vaknar på morgonen, vad är det första du tänker på då?
Jag är ganska morgonpigg så att jag har inte jättejobbigt att vakna på morgonen, men jag tror inte jag tänker egentligen något speciellt när jag vaknar på morgonen. Det är så här, jag går upp, klär på mig, borstar tänderna, går till jobbet och så oftast vet jag ju vad jag ska göra direkt när jag går. Så det är inte så att jag går och funderar över, det kommer nog lite senare och liksom funderar upp en plan över hur jag ska lägga upp den här dagen. Just när jag vaknar på morgonen är det mest så här, okej, jag måste gå upp i sängen. Sen när jag väl har kommit upp i sängen, då är jag ganska pigg. Så att,
lockar den där synen på att alla hästarna står där och väntar på dig i stallet eller...
Men lite, ibland kan jag tycka det är väldigt, ofta, framförallt så här på inomhussäsongen kan det bli väldigt tidiga morgnar för att den enda tiden man kan rida, det kanske är väldigt tidigt på morgonen. Ibland kan jag nästan tycka att det är så härligt att vara i stallet jättetidigt på morgonen, det kanske inte är så många där, hästarna kanske fortfarande ligger och sover lite så när man kommer, det är ändå något mysigt med det liksom.
Ja.
Sen är det ju självklart att vissa dagar så skulle man ju helst bara liksom stänga av den där veckaklockan och bara somna om igen. Men jag tror att det är så för även andra.
Ja. Är det någon gång du har funderat på, nej, nu vill jag göra någonting annat?
Nej, ett litet tag innan jag fick det här jobbet så tänkte jag så här, nej men nu kanske jag ska sluta med hästar och göra någonting annat. Jag hade till och med sökt lite skolor och sånt. Men när jag fick det här jobbet och efter det har jag inte riktigt... då har jag inte känt liksom, än så länge har jag inte känt att nej, jag skulle nog vilja göra någonting annat. Jag tror att det kommer komma en dag när man tröttnar på det här och flänger runt. Mm. Men än så länge har jag inte känt det.
Nej. Har du någon hästutbildning så innan du började här, eller hur såg din bakgrund ut?
Nej, jag har ingen hästutbildning alls. Jag gick ett vanligt samhälle, juridik på gymnasiet. Och sen, ja, samtidigt som jag gick gymnasiet så jobbade jag lite extra på ridskola. Hade lite ridlektioner för barn och sånt. Och sen började jag jobba med hästar ungefär ett halvår efter jag hade gått ut gymnasiet. Och så jag började jobba bara så i ett stall där Pontus Westergren var baserad med sina hästar. Så jag började jobba där, bara jobba i stallet egentligen. Bara med att mocka och fodra och sopa och släppa in och ut inackorderingar och sånt. Och sen, ja, sen därifrån så började jag, ja, men, vara lite hästskötare åt honom och rida lite mera och sådär. Så att jag hela tiden, ja, jobbat mig lite uppåt skulle man väl kunna säga. Mm.
Hur länge tror du man kan vara hästskötare då? För det verkar ju vara ett ganska tufft yrke oavsett vilken arbetsgivare man har.
Ja, alltså, man kan ju egentligen vara, det finns ju många som är hästskötare som är betydligt äldre än vad jag är, så att man kan väl egentligen vara det hur, eller så länge kroppen orkar med det och så länge man är motiverad att göra det. Men jag tror att de flesta kanske, och jag tror kanske att det kommer väl komma ganska snart för mig också, att man kanske vill, att man kanske inte vill vara borta så mycket. Man kanske vill, ja, men du vet, man kanske vill ha familj eller lite mer fasta rutiner. Mm. Och då är det ju väldigt svårt att vara tävlingshästskötare. Då får man ju, sen kan man ju jobba med hästar på andra sätt. Jag menar, jobbar man hemma här till exempel så har man ju ganska normala arbetstider och så. Så att bara för att man inte vill vara tävlingshästskötare behöver ju inte betyda att man behöver sluta med hästar.
Nej.
Helt.
Nej. Hinner du träffa familjen någonting emellan alla dina resor? Mm.
Ja, jag träffar inte familjen jätte ofta, det ska jag väl inte säga. Jag var faktiskt hemma nu för bara ett par veckor sedan var jag hemma och träffade familjen.
Ja.
Men det blir väl kanske ett par, tre gånger per år.
Det är så pass lite?
Ja, det är så pass lite.
Du saknar inte dem?
Jo, det är klart att jag saknar dem, fast inte på det sättet tror jag. Jag pratar med mina föräldrar och min syster ganska ofta i telefon. Det är klart att jag saknar dem, fast kanske inte riktigt på det sättet så att jag känner att... Ja, det funkar bra ändå. Liksom. Vi har väldigt bra kontakt och sånt där. Så att jag försöker träffa dem så ofta som möjligt.
Mm. För de som lyssnar nu och drömmer om det här hästskötaryrket som du har. Vilka råd skulle du vilja ge till dem för att försäkra sig om att det är ett jobb som passar dem och som de kan utvecklas i?
Ja, det skulle jag väl vilja säga att för det första att man alltid, men att man ska vara ödmjuk och man får ju, alla måste ju börja någonstans. Det kanske är svårt att komma liksom som helt oerfaren och tro att man ska kunna göra, men att man ska få jobb hos någon världsryttare på en gång, utan man kanske får börja lite, ja, men som kanske jobba i stallet eller lite så, sen när man får mer erfarenhet jobba sig lite uppåt eller vad man ska säga, och sen man kan alltid lära sig någonting av alla. Man ska liksom aldrig tro att man kan allting, utan det tror jag fortfarande inte. Jag har fortfarande väldigt mycket att lära även fast jag har gjort det här länge nu. Lyssna på andra som har gjort det längre än dig. Sen behöver man inte lyssna på allt, men det finns alltid något nytt att lära sig. Det är egentligen det viktigaste, och att man verkligen visar att man vill göra det. Att man gör det för hästarna, och det är väl egentligen de råden jag kan ge. Sen spelar det egentligen inte så stor roll om man inte kan så mycket, för att man kan, det kan man alltid lära sig. Det farligaste är nästan när man tror att man kan allt, för det kan man inte. Det kan inte jag heller.
Nej. Man blir aldrig fullärd liksom.
Man blir aldrig fullärd.
Nej. Men det är ingen speciell erfarenhet som du känner att det här måste man kunna för att ta sig in i den här världen liksom?
Nej, egentligen inte. Alltså det är klart att det är svårt kanske att komma och jobba i ett stall om du aldrig har mockat en box innan. Men det har ju de flesta gjort. De flesta har ju haft egen häst eller rider på ridskola och kanske jobbat lite i stall på något sätt. Så det är egentligen ingen... Jag har ju lärt mig allting egentligen jag kan på vägen. Jag kunde inte, när jag fick mitt första jobb, jag hade aldrig klippt en häst. Jag hade aldrig åkt på tävling. Så att allt sånt kan man ju lära sig om man bara vill. Så att...
Men är det några grejer som du tror att många liksom blir förvånade över? Eller som de är fällor liksom sådär, när man väl kommer in i jobbet, att de tycker att det här är lite jobbigare än vad jag trodde?
Ja, jag tror att många, framförallt när man börjar göra, när man gör tävlingar och sådär, jag tror att det blir väldigt, väldigt långa dagar. Även om dagarna kanske inte alltid är så intensiva, så blir det ju långa dagar och det kan bli ganska mycket jobb. Och framförallt kanske i början när man kanske inte har ett riktigt bra system, så att saker och ting kanske tar längre tid än vad det behöver göra. Och så är det ju i början innan man har lärt sig och så också. Så jag tror att det är mycket det folk... Att det kanske, man kanske tror att det är lite glamorösare än vad det är. Men det är ganska mycket jobb. Och det blir, framförallt när man är på tävling, blir det väldigt, väldigt långa dagar.
Ja.
Och det tror jag att många tycker är lite jobbigt. Ja. Jag tycker att det är ganska... Det är ändå... Det kan man ändå... Jag gillar ju att vara på tävling. Så att, sen är det klart att ibland när man har gått upp 5 på morgonen och går ifrån stallet 00:30 på natten, det är ju inte jättekul alltid. Nej. Men det är ändå det man jobbar för. Liksom.
Mm. Jag tänkte att vi skulle avsluta lite med några tips och knep som handlar om styling och hästar och så här. Jag vet ju att du är duktig på att putsa upp hästarna inför tävling och allt skötsel runt omkring. Så min första fråga är, nu när det är vintersäsong, vilka är dina bästa sätt för att få pälsarna att skina och vara blanka?
Framförallt så, jag skulle veta tråkigt att säga det här, framförallt så oftast kommer ju glans och sånt, det mesta det kommer ju inifrån, så att om hästen mår bra så är den ju oftast glansig och fin av sig själv. På vintern är det väl så att hästarna, att de får ett bra foder och att de mår bra, och det är det absolut viktigaste, för det spelar ingen roll, mår hästen inte bra så spelar det ingen roll vad du gör med den, för den kommer inte glänsa ändå.
Nej.
Sen nu så här på vintern, då får man klippa hästarna, för att det går inte att ha en tävlingshäst som inte är klippt. När de får sätta sådana här riktig vinterpäls så klippa dem, så här år får man klippa dem ganska ofta för att det växer ju väldigt snabbt. Jag brukar försöka att inte bada dem för mycket på vintern, för de blir lätt, framförallt så här år så är det okej, men sen när man börjar komma framåt januari, februari, de sätter inte någon ny päls, de brukar ofta bli väldigt, väldigt torra i huden. Då brukar jag försöka att inte bada dem för mycket, alltså vatten torkar ju ut, så att på vintern tvättar jag oftast bara man och svans kanske på dem.
Okej. Hur gör du för att få bort den här gråa känslan som man får lite på klippta hästar, så att säga?
Men vi ryckte, alltså sen man kan inte göra så mycket åt att de vissa, alltså bruna hästar blir ju oftast lite gråa när man klipper dem, men är de blanka och sånt där så brukar det se bra ut ändå. Men här vi ryktar ju hästarna varje dag. Först så har vi en gummiskrapa som vi masserar upp allt damm och sånt, och så ryktas de varje dag. Och jag tycker att de håller sig väldigt bra på det. Ryktar man dem varje dag så blir de ju inte så smutsiga.
Nej.
Sen om de går ut i hage och rullar sig i lera och sånt där, då måste man ju bada dem. Det är, alltså, även om man riktar dem får du ju inte bort dammet. Liksom, så att då får man ju lov att bada dem någon gång ibland för att de ska hålla sig
rena. Tar du shampoo varje gång då? Eller
ja, så ska jag bada dem för att de ska bli rena, så då badar jag dem alltid med shampoo.
Om du skulle välja ett redskap för att styla hästen, vad skulle du välja då?
Om jag bara får välja ett?
Ja.
Ja, då får jag nog lov att säga en riktigt, riktigt bra borste. För att om du inte kan borsta hästen, någon bra borste som du kan använda både till, både lite då till kroppen och till manen och svansen. För att om hästen, om du inte ens kan få bort spån och sånt på hästen, så kommer den ju aldrig se riktigt. Med en bra borste kommer man faktiskt ganska långt.
Och annars är det den här gummiskapan som du använder innan borstningen, så att säga.
Den tycker jag väldigt mycket om. Den hade jag nog inte kunnat vara utan. Den, och oftast tycker hästarna att det är väldigt skönt också. De flesta hästar tycker det är väldigt skönt när man kör med den gummiskrapan. Vissa vill ha en väldigt mjuk gummiskrapa och vissa hästar tycker om en lite hårdare. Det beror ju lite på hur känsliga de är. Men de brukar ofta tycka att det är väldigt, väldigt skönt. Får man också bort med den lite så här svett och sådana grejer. Så att den, det är också en favorit.
Ja. Och när du har skimla, det är ju ett ständigt problem. Har du några tips hur man kan hålla dem rena eller få dem rena, så att säga?
Alltså för det första, ja, hålla dem lite korthåriga, för att det är mycket, mycket svårare att få dem rena om de är lite långhåriga. För det sätter sig ofta mycket lättare i lite längre päls. Och sen också försöka se till att de inte blir för smutsiga. Jag brukar inte göra rent dem kanske varje dag från fläckar, men man måste göra det, ja, kanske varannan. Man måste se till att ta bort fläckarna innan de sätter sig för bra. Så att jag brukar inte göra det varje dag, för att då, det sliter ju också mycket på huden. Men åtminstone en gång i veckan, så det aldrig hinner liksom sätta sig helt. För att göra det, så är det väldigt, väldigt svårt att få det helt rent.
Ja, det förstår jag.
Men sen skimla brukar ju ofta tycka att det är kul att smutsa ner sig. Så att det är inte helt lätt det där alltid.
Nej. Hur gör du på tävling när du kommer på morgonen och du ska starta om en halvtimme och så ser du att den är alldeles fläckig? Har du någon sån här supermirakelknep som går fort?
Ja, det finns ju väldigt många olika sorters torrschampo så för skimlar. Så ha på något sånt. Kanske också tillsammans med en väldigt, väldigt så smutsiga. Det är bara små fläckar, brukar oftast bara räcka och spraya på och sen torka av med en handduk. Men om de är så väldigt smutsiga brukar jag spraya på det och sen gnugga in det ordentligt och kanske låta det sitta i ett par minuter. Och sen tar jag en blöt svamp och liksom drar av det lite grann. Det är ju faktiskt nästan lika bra som att bada dem i vatten, och så kan man torka av sen bara efter man har haft den blöta svampen. Det brukar funka ganska bra.
Ja. Och så sista frågan då. Om man då ska packa inför tävling, hur packar man smart för att inte ta med sig hela sadelkammaren?
Jag har ju vissa saker. Jag har ett skåp där jag har sadlar och sånt, och sen har jag en låda där jag har tecken och sånt. Jag brukar försöka ha, men så att man har så lite lösa saker som möjligt, så att man alltid packar i, ja, men typ man kanske har en låda där man har tyckarna och man har, ja, men en låda där man har borstar. Och, men det, man måste ju samtidigt ta med sig det man behöver ha med sig, så att det är ju, jag tror det bara gäller att tänka efter vad det är man brukar använda. Och jag packar ju aldrig ur mitt skåp helt, till exempel. Det är ju vissa saker som alltid är där. Och sen ibland så kanske man får gå igenom, men okej, den här saken har inte jag använt nu på ett år, då kanske jag kan ta ut den härifrån. Men ofta som det är, så om jag tar ut någonting så kan man ju också vara ganska så säker på att tävlingen efter man har tagit ut den här saken som man inte använt på ett år, så kommer Peder och frågar efter den.
Såklart.
Så är det nästan alltid.
Men har du några reservgrejer, tänkte jag på, om det är någonting som går sönder, sådär dubletter?
Ja, det brukar jag ha. Jag brukar nästan alltid ha med, men kanske ett extra träns och en extra sadeljord. Och, jo, men lite reservsaker får man, det brukar jag ha med mig. Framförallt om jag är borta. Men som sagt, det har jag nästan alltid hängandes i skåpet. Där
färdigt.
Hänger det lite så extra saker som kan vara bra att ha. Men visst, det är klart att det har hänt att det har... Ja, men du vet att man har glömt någonting, eller att det är någonting som man hade tyckt att man behövde, att det inte är med.
Ja. Jag ska faktiskt tacka så mycket, Malin, för att jag fick komma hit och få en pratstund med dig så här in emellan alla tävlingar. Och jag vet att du egentligen är på språng och packa nästa lastbil och lådor och allt vad som ska med. Ja. Så att jag vill önska stort lycka till.
Tack så mycket.
Tack.
Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden@tidningenridsport.se. Programmet producerades av Lavaletto. Tidningen Ridsport. Allt du behöver veta om sport, avel och nyheter. Prenumerera du också.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.